Oliver Twist av Charles Dickens. Översättning av Jakob Gunnarsson. Kapitel 1. Den plats där Oliver Twist föddes och de förhållanden under vilka hans födelse ägde rum. Bland de offentliga byggnaderna i en viss stad, som det av många skäl är klokt att inte nämna, finns ett fattighus. I detta fattighus föddes en dag, vid en tidpunkt som jag inte behöver besvära mig med att återge, den dödliga varelse som har givit sitt namn åt denna berättelse. Även om jag inte vill påstå att det är det lyckligaste som kan hända en människa att hon är född i ett fattighus, så anser jag i detta speciella fall att det var det bästa som kunde hända Oliver Twist. Det förhöll sig nämligen så att det visade sig mycket svårt att förmå Oliver att åta sig arbetet att andas. En lång stund låg han och flämtade på en liten madrass, balanserande på gränsen mellan denna värld och den tillkommande, innan vågskålen lutade över mot den förra. Om nu Oliver hade varit omgiven av en beskäftig mormor eller farmor, bekymrade tanter, erfarna sköterskor och framstående läkare, skulle han oundvikligen och utan tvivel ha dött på ögonblicket. Men eftersom det inte fanns någon annan till hans än en gammal fattig kvinna som var en smula omtöcknad av för mycket öl och fattighusläkaren som skötte dylika sysslor på ackord, fick Oliver och naturen ensamma utkämpa sin strid. Resultatet blev att Oliver efter en stund andades, fnös och övergick till att underrätta invånarna i fattighuset om det faktum att en ny börda blivit lagd på kommunen genom ett skrik som var så högljutt man kunde begära av ett gossebarn som inte ägt någon stämma under längre tid än 3 1/4 minut. I samma ögonblick som Oliver visade prov på sina lungors bruk märktes en rörelse på lapptäcket som låg vårdslöst kastat över järnsängen. En ung kvinna lyfte matt sitt bleka ansikte från kudden och en svag röst stammade med svårighet.
Låt mig få se barnet innan jag dör.
Läkaren lade i hennes armar. Hon tryckte lidelsefullt sina kalla vita läppar mot barnets panna, strök med händerna över sitt ansikte, stirrade vilt omkring sig, ryste och föll tillbaka och dog. De gned hennes bröst, händer och tinningar, men hjärtat hade stannat för alltid. De talade om hopp och tröst, men dessa ord hade allt för länge varit främmande för henne.
Det är slut, fru Thinemi, sa läkaren.
Ack ja, det är det, sa sköterskan. Stackars liten. Om barnet skulle börja skrika behöver ni inte skicka bud efter mig, sa läkaren, medan han med stor omsorg drog på sig handskarna. Gossen kommer nog att bli ganska besvärlig. Ge honom lite välling om han skriker.
Han satte på sig hatten, stannade ett ögonblick vid sängen på väg ut och tillade.
Flickan såg bra ut. Var kom hon ifrån?
Hon bars hit igår kväll på uppsyningsmannens befallning, svarade den gamla kvinnan. Man hade funnit henne liggande på gatan. Hon hade gått en lång väg, för skorna var alldeles utslitna. Men varifrån hon kom och vart hon var på väg, det vet ingen. Doktorn böjde sig ner över den döda och lyfte upp hennes vänstra hand.
Den gamla historien, sa han och skakade på huvudet. Ingen vigselring.
Godnatt. Läkaren gick ut för att äta middag. Sköterskan satte sig på en pall framför elden och började klä på barnet. Vilket utmärkt exempel på klädernas makt var inte Oliver Twist. Insvept i den filt som hittills varit hans enda hölje kunde han ha varit barn till en adelsman eller en tiggare. Ingen skulle ha kunnat avgöra hans rätta plats i samhället. Men nu, när han sveptes in i en gammal bomullsklänning som gulnat i tjänsten, hade han fått märke och etikett och blivit ställd på plats. Ett barn som kommunen fick ta hand om. Ett föräldralöst barnhusbarn. En ödmjuk, halsvulten arbetsträl som skulle bli knuffad och slagen genom livet. Föraktad av alla och beklagad av ingen. Oliver skrek med sina lungors fulla kraft. Och man hade vetat att han var fader och moder.